Ah, ja,
utsvängda okay. jeans alltså.
Ja, typ, eller ja, mer så här.
Vad vill du få säga nu? Säg det, säg det.
Det verkligen hårt. Jag tänkte säga pedofilmustasch.
Ja, men tysk porrmustasch.
Det här får du klippa.
Nej, det här är jag kvar. Nej.
Varför skulle du inte kunna säga pedofilmustasch?
Jag vet inte, det lät konstigt.
Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså,
om du är så här stora, runda.
Men vi måste klippa det här.
Ja, ja, men köp på. And here we go. Så där då, avsnitt 75 av Nere på noll. Jag, Robin Lindblad, sitter här med David Olsson.
Hej, hej.
Danne Nettedal.
God dag.
Grattis på födelsedagen.
Man tackar, tackar.
Vi är fint betjänade här med tårta och kaka. Det var väldigt snällt av dig, faktiskt. Vi ska idag prata lite om någonting som ändå grundar sig i ett förslag från en av våra lyssnare. Jag tror att det var Claes Nordin som skickade in och ville att vi skulle spåna lite kring eventuella hardcore-händelser 2018 och sen återkoppla i slutet av året. Så det ska vi göra idag, plus att vi ska också gå igenom lite favoritskivor från året vi föddes och framåt, kan vi säga.
Var tionde år.
Också varje. På önskemål från lyssnare, dock osäker på vem.
Ja, nej, men det är roliga idéer som vi äntligen tar tag i här, kan man säga.
Det var rätt kul.
Ja, men innan vi börjar med det, har ni haft en bra helg? Har ni gått på några spelningar?
Nej, men jag vet att du har.
Det var det jag ville komma till.
Ledande fråga.
Som fan.
Vad har du sett?
Jag har sett Last Kai 14 faktiskt. man får ju passa på, för att de har ju bokat jävla massa spelningar under våren här, men de är aldrig i närheten av Örebro, förutom nu då, när de var i Karlskoga i fredags. Ska de spela i Karlstad dagen efter, så jag tänkte jag tar väl det som är närmast.
Kör Värmlands tour alltså.
Ja, exakt.
Var är de ifrån?
Jag vet inte, men är inte han typ från Sundsvall eller något? Han...
Visst är det någon från Skumdum?
Skumdum, som, ja precis.
De är typ någonstans i Norrland ju.
Ja, exakt. Jag vet inte om Sundsvall är Norrland nu.
Jo, Norrland light.
Men hur som helst, jag har ju inte sett dem innan. Så jag tänkte jag passar på och åkte dit. Det var några roliga grejer som hände. För det första så var det ju klassiskt liksom alla åldrar hak. Det är inte så stort Karlskoga, så det var ju på rockbar där.
Men vänta nu, hur kan det vara? Det är en bar.
Ja, men det är typ den enda som finns. Så att,
ja, du menar alla åldrar mellan 18 och 70.
Ja, exakt. Men det var så jävla mycket folk också. Jag lovar det var fullt där inne alltså. Det är inte så stor lokal, men det var ju, det drog folk. Och det roligaste var här då. Scenen var, ja men rockbar liksom, ni vet ju, det är ju en gång en meter liksom, man står ju på scen i princip. Men de hade alltså scenvakter. Folk som hade liksom jacka som det stod security på. En snubbe hade både sån här gul liksom walkie-talkie på sidan och sån här säposnäcka liksom, så som en gammal telefonkabel, du vet, så sitter. Men jag såg aldrig att han pratade i varken eller, men han stod längst fram vid scen. Man tänker att man stod ju ganska nära banden liksom. Men så fort folk kom lite för nära, då sprang han fram och började vifta så här, liksom backa.
Som en jävla flygledare.
Ja, verkligen, så jävla nervös också. Ja, och grejen var att han var typ 17, så man tyckte ju lite synd om han liksom, man såg att han brann för det här liksom.
Är du säker på att han jobbade där?
Ja, ja, ja.
Okay.
Det var jag. Men framåt slutet på när Last Kai körde sitt encore, som var jävligt bra för övrigt alltså. Otroligt mangel alltså live. Men då var det ju en som stage diva, och då fick han, alltså jag har aldrig sett någon få mer panik än han då, kan jag säga.
Vakten.
Ja, han bara liksom så sprang fram och började typ veva. Jag skulle ha filmat, men det kändes också lite taskigt liksom, för ja.
Lite komik.
Ja, det var ju det. Men bra spelning hur som.
Vi har pratat om det, Last Kai är så jävla dåliga.
Ja, men jag tycker inte det.
Absolut no offense, men det är så jävla bonnig typ av punk. Och jo. Att det är stort i Karlskoga spöjer på det här.
Ja, men vad fan, de ska ju till och med spela på Astas 40-årsjubileum. Så att...
Ja, men det är ju typ samma, höll jag på att säga. Men 2018 är ju inte vad det var förr heller.
Nej, jag tycker det är bra. Men det jag fick med mig då från det här, mer än att det var kul att komma till Karlskoga och gå på punkspelning, så fick jag lite feedback från Niva som jag var där med. Jag vet inte om det var förra avsnittet du droppade Sulo Karlsson i samband med...
Ja, precis. Den okända KSMB-medlemmen som var tvungen att sluta på grund av hot.
Exakt. Kuriosa där om honom då. Han har ju skrivit Kiki Danielssons låt som nu är med i Melodifestivalen. Och han är själv med i numret och spelar gitarr på scen. Så det kom fram av det här då. Sen så, om vi bara fortsätter på spåret feedback, vi har inget mer att säga om de där spelningarna. Så Kjell-Arne Sandvik har mejlat massa tips på intervjuer, bland annat en artikel på dwolf.com med en intervju med Freddy Alva och Damien från Fucked Up, som man kan kolla in. Och sen så vet jag att vi också fick på mejlen...
Angående vilket ämne?
New York Hardcore.
Okej.
Kändes som att du skulle prata skateboard?
Nej, Freddy Alva. Han, Wardans rekordsmannen, inte Tony Alva.
Sen såg jag också att vi hade fått från Peter Falkenäng, jag vet inte om vi pluggade i förra podden, men hans bok om hardcore-scenen i Sigtuna.
Ja, det var ju asfört.
Men där var det skate också.
Det var det?
Det var det.
Men berätta Vinsor, bakgrunden till den boken då.
Ja, var en skildring av skate-scenen och hardcore-scenen i Stockholms anknutna Sigtuna.
Just det.
Tidigt 90-tal. Och det var ju som vi skrev när vi pluggade den här boken på Facebook, att den har ju flygit under radarn, precis som den här Umeå Hardcore-boken som vi snackade om en annan gång. Svinfeta produktioner, det var 400 sidor liksom. Så det känns som att allt krut har lagts på att göra boken, men sen så sprida ordet verkar blivit lite bortglömt. Men det var sjukt, sjukt fet alltså.
Vi ska ju återkomma till den och göra ett helt avsnitt om den.
Ja,
måste
precis.
Bara hinna läsa den först.
Ja, nej, men det är ju... Alltså, har ju inte så jävla mycket Stockholmsanknutet liksom. Så att det var kul att se att det fanns så pass mycket bara i lilla Sigtuna liksom.
Men den här kan man köpa på hans butik, va?
Ja, Skullboard Shop. Lätt googlat. Sigtuna scenen heter boken.
Fett. Är det någon annan som vill dra någon feedback eller något innan vi går in på Hänt i veckan?
Vi pratade om cover senast. Såg ni att någon skickade in att In Flames hade gjort en No Fun at All cover?
Ja, det var ju Larna från 59 Times the Pain som hade skickat. Det var ju sjukt udda, ja, måste säga.
Ja, och den, vad var den från för skiva?
Ja, vad heter den? Kan ingenting om Flames. Men det var någon brinnande gubbe på som stod i den.
Ja, exakt. Det måste vara ganska länge. No Fun-låten var ju den Strong and Smart. Alltså, och gitarrgrejerna funkar ju verkligen med det här Göteborgs-soundet.
Melodierna gick över hur bra som helst, ja. Det lät ju typ lite cool.
Ja. Mm. Men sången var ju så jävla,
ja, så
tyvärr. Eller tyvärr det var, ja, jag vet fan, jag gillar inte In Flames. Men det var ändå jävligt kul.
Ja. Ja, det var fan förvånande, måste säga.
Och Erik från Millenkollen hälsade också att vi sa ju att de hade gjort cover på Desmond Dekkers Israelites. Så han, inte att förglömma att de även gjorde 95 med Dolly Parton.
Just det. På vad heter det? Collection. Ja, exakt.
Och fick även en liten rättning där. Men vi snackade om Moby. Och det stämde att han hade claimat att vara med i Flipper, men det var som sångare, skrev någon. Kommer du ihåg?
Ah, okej. Okay. Vidare då, lite roliga grejer i etern för övrigt här är ju, Mark droppade det sist att han skulle börja programleda Musikguiden på tisdagar mellan 19-22, så att det har ju rullat på nu i 2 veckor. Tycker det är jävligt kul, plockat upp mycket intressant musik därifrån.
Ja, jag kan tänka mig att det är jävligt många, varenda demoband i hela Sverige ringer till Mark just nu. Men när det har lugnat ner sig lite så måste vi höra av oss och snacka lite med han.
Mm.
Om hans uppdrag liksom,
om man får så här riktlinjer.
Ja, precis. Får han fortfarande vara liksom läskens face utåt i världen nu när han jobbar för public service och såna grejer?
Ja, just ja.
Eller om det skulle vara okej att spela bara bitar om 2 timmar, bästa sändningstid.
Ja, men det måste vi ju följa upp helt klart. Hardcore i fin media, det är ju fan otroligt. Jävligt bra också. Ja, men mycket grejer som man inte hade hört förut. Och han har ju en sån jävla musikalisk bredd. En annan har ju liksom, ja du vet, en springa mellan tummen och pekfingret som är en millimeter om man, vad man gillar. Men den killen, han,
men det var ju mycket sånt
diggar ju allt.
Aldrig hade hört talas om som var ganska bra.
Ja, ja kul. Synd bara att det inte går att lyssna på radio typ. Svårt med saker som är på en fast tidpunkt. Så jag tror att det finns
play.
Play-variant.
Jag lite ursäkta, lite tråkiga nyheter då. Jag vet inte. Det här kanske också vi har pratat om, men jag kommer fan inte ihåg det, men Peter P. Trash gick ju bort tragiskt för några veckor sedan. Mannen bakom Trash Records som gav ut bland annat våran favorit från 2017, Svart katt,
som inte har kommit än.
Nej. Dock har jag fått information från folk som beställde den innan han gick bort att, den, att de har fått paketet, så att
jag har beställt den, jag har inte fått den.
Nej, okej. Ni hade fått den i alla fall. Men, men han, på Trash Records har de ju släppt allt från AC4 till Vonna Inget till Svart katt. Ja, det är ju mycket, många svenska band där. Så gick bort tragiskt i en bil.
Någon typ av bilolycka, va?
Mm.
Inte kul.
Rest in peace.
Ja, förlorar ju även Andy från nu senast Hang 'Em High. Också hardcore själ som har lämnat oss. Alltid tråkigt.
Verkligen.
Har vi något kul som har hänt då?
Ja, Jesus Peace postar på Instagram om att de är klara med inspelningen av sin debut-LP. Så det kan ju bli kul. De är också bokade till Outbreak-fest i år.
Fan, det var ganska bra line-up på det ju.
Ja, verkligen. Floor Punch,
Fury,
Turnstile.
Just det, Turnstile. Chromax igen.
Ja.
Det var, känns ju lite.
Men det kanske är andra varianten. Jag vet inte om de skrev om det var det ena eller andra.
Just det. Och sen ska vi åka på det eller?
Ja, det, alltså det vore ju svinfett.
Det var ju sjukt bra.
Kan jag ta en bättre rutt den här gången kanske?
Ja, det var ju resan dit som var så för jävligt.
Ja, resten var ju spot on för fan.
När är det? Det är.
Jag tror det är lite senare då. Är det inte juni?
Nej, jag har inte datumet framför mig. Nej, men det var ju grymt alltså, med det här förfest-gigget också. Så det vore coolt. Jag såg att det var massor med svenskar som har claimat att de ska åka. Så ja, fan, vi får hitta ett smidigare sätt att ta oss
ja,
dit.
Ja, absolut. Jag tänkte tingla era hardcore-nerver lite här med en fråga. Vad kan ni om Regulate?
Jag trodde du skulle säga reggae. Absolut ingenting.
Nej, New York band.
Ja, exakt.
Vad fan heter de andra? Regulations.
Ja, exakt.
Jag vet fan, de är ju jävligt bra. Jag har en sjö med dem.
Ja.
Jag tror till och med jag hade dem på min topplista bästa plattor 2016.
Okej. Okay. Jag såg att det var en kontrovers där bara för att Joe Hardcore gick ut i ett långt inlägg och försvarade varför han bokade dem till This Is Hardcore i år, men han skrev inte vad han skrev, bara att det var någonting. Alltså han fick försvara den bokningen av någon anledning, men inte nödvändigtvis varför. Jag tänkte om ni visste vad det berodde på, men
de är säkert skitstolar som alla andra hardcoreband verkar vara.
Ska vi, ja, precis. Ska vi ta klivet in i det också kanske? Det här med att Instagram-kontot Hardcore Predators levde i ett par dagar.
Ja. Och det här är ju alltså hardcore-branschens
MeToo-upprop
kan man väl säga.
Och på det här Instagram-kontot då så riktades det både alltså anklagelser mot Terror, Expire, Downpressor, Bent Life och så vidare. Vilket fick konsekvensen av att ja, de droppades från Bent Life droppades ju från Knocked Loose headlining-turné, och även Midwest Bloodfest gick ut och ställde in båda spelningarna med Bent Life. Terror har inte sagt så mycket. Personligen tycker jag att det kanske det finns ju två sidor av det här myntet liksom, just hela liksom. Det är bra att det kommer fram att de här historierna uppmärksammas så att de kommer fram liksom. Frågan är liksom att de här högprofilerade medlemmarna i stora hardcoreband, att det skins lite ljus på hur de beter sig liksom. Och att det liksom ja, det andra sidan av myntet är väl att folk säger att ja, men anmäl det här till rättssystemet istället för att skicka in anonyma anklagelser på nätet liksom. Men jag menar
då händer det aldrig något.
Nej, och kommer man från, ja men exakt, då kommer man från hardcore-punkscenen så känns det inte som att man har speciellt stor tro till rättsväsendet överlag. Liksom. Det...
Nej, men och grejen var att det här var väl, alltså, det var ju jävligt förjävliga och risiga grejer som, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var ju alltså bedrövligt beteende. Men det var ju inte direkt, alltså, någonting som kan leda till åtal direkt. Så det finns väl inget, alltså, det finns inget att hämta.
Nej,
i någon sorts polisanmälan. Men alltså, jag måste säga att hur besviken man än är på de här banden, så känns det som man blir noll förvånad.
Mm.
Alltså fan, människor är ju despicable överlag.
Så och med människor, men
ja, företrädesvis. Och alltså, det känns som att hela den här grejen med turnerande band, alltså alla de här banden som togs upp är ju sådana som har turnerat så jävla flitigt under många, många år.
Mm.
Och det är liksom så en jävla, det är som bäddat för dåligt beteende. När man hela tiden är ute och rör på sig och aldrig behöver stanna kvar på en plats,
precis,
och ta konsekvenserna.
Precis.
Och det är också som, vad jag har sett det här, alltså det är inte första gången det har liksom uppdagats att folk beter sig som arslen liksom. Och det har ju varit mot band i alla liksom punkens genres. Så det är ju verkligen ett problem som finns överlag liksom. Men det är just den här liksom, det här skeva maktförhållandet. Alla de här tjejerna har ju varit mycket yngre än förövarna. Och sen då att de också liksom går på någon sorts, alltså att de tillskansar sig makt i form av att de är liksom, ja, kändisar i brist på bättre ord liksom. Och att det är där problemet bottnar liksom, att folk tar sig någon sorts jävla makt på grund av att de tror att de är något liksom.
Mm.
Nej, det är fan, det är beklagligt alltså.
Mm. Och det är också pinsamt att se liksom, jag menar, det är ju inget av de här banden som direkt har bemött anklagelserna mer än typ Bent Life-sångaren som på Twitter la ut något slags manifest liksom. Jag menar, det är ändå, oavsett om de på sina spelningar har haft det här maktförhållandet som du pratar om, så vänds ju det här maktförhållandet rätt rejält i och med att det här kontot fick existera liksom. Tyvärr så stängde de ju ner det ganska fort ändå.
Ja, jag tänkte först att liksom, att om vi nu tar Terror som exempel, som är liksom ett jävla, typ ett stort företag med alla deras jävla Monster Energy backning, att de skulle tagit dit någon advokat liksom som försöker. För jag kan tänka mig att grejerna som de här personerna har gjort, det kanske inte håller i en domstol. Däremot att skriva vad som faktiskt har hänt på internet utan att kunna liksom bevisa det, det skulle ju däremot kunna tas till någon sån förtals.
Ja, exakt.
Jag vet fan, jävligt skumt att det där försvann alltså.
Ja, och det var ju många som skrek där också i och med att de gick ut och sa att ja, men vi söker fler historier om band X liksom.
Ja.
Att redan då kan man ju tycka att det skarvar lite ur liksom någon aspekt.
Ja, men varför, ja, alltså det finns ju så mycket där ute. Jag är helt övertygad att det skulle kunna, alltså mycket som försiggått. Om man tänker liksom som andra band, som större band liksom, jag tänker som Mötley Crüe, som i sin bok The Dirt helt öppet skriver att de våldtog folk.
Ja.
Liksom, hur fan kommer man undan med det här liksom?
Nej, exakt. Ja.
Men det enda liksom, för de som har bemött det här har ju ändå typ haft en hållning att bara, nej men jag är promiskuös, eller jag är lite flörtig så här.
Men det är en jävla skillnad på vad det är.
Ja, ja, men liksom, absolut att det är, men det är liksom total förnekelse, snarare som att de inte ens tycker att de har gjort någonting som är
nej,
fel.
Nej, precis.
Och då är det ju så jävla långt
gånget, ja.
Ja, det är ju så jävla superskevt. Så det enda man kan liksom ta med sig av det här är ju att folk är rädda om sina karriärer.
Mm.
För det här kan ju verkligen, alltså, det kan ju få ett band att liksom aldrig mer få finnas liksom.
Mm.
Och att folk av den anledningen kanske har tänkt lite på hur fan de beter sig.
Ja, exakt. För personligen, jag känner ingen form av sympati för liksom något av de här banden och även framtida anklagade band liksom, om det nu skulle visa sig att det kommer fram något liksom. För jag menar, bete dig så slipper vi liksom, så kan vi få ett bättre klimat liksom. Och samtidigt så är det då viktigt också att det finns någon form av megafon för de här personerna att anonymt då få säga hur saker och ting ligger till. Ja.
Åh, för jävligt.
Det om det. Vi går vidare. Är det någon som har något mer i hänt i veckan?
Ja, två Västeråsband med nytt material. Struggle har ju släppt sitt första officiella släpp, är det väl?
Ja, just det. Finns på Spotify också nu.
Precis. Va? Och No Saving Grace har ju släppt Hell to Pay. En, vad fan, digital mini-CD är det väl tills vidare. Jävligt stabilt. Sen såg jag även att Powertrip är bokad till Norrköping.
Ja, vad som fan.
Som förband till Trivium, det är något metalband.
Just det, men vad fan, det måste väl gå ganska snart va? För det paketet har ju varit aktuellt både för Stockholm och Göteborg innan tror jag. Så att det måste ju vara samma turné i så fall.
All right.
För det är ju en liten, jag kommer ihåg att jag reagerade på att det var en konstig, det är en liten konstigt paket där. Det är tre band som inte riktigt är samma genre, men ändå jävligt kul att...
Men hur låter de Trivium? Är inte det något stort band?
Jo, men det är ju... Jag har för mig att det är lite mer åt...
In Flames?
Ja, nej, inte så hårt.
Okej, märkligt.
Ja, jag kan inte svära på det, men jag får den känslan. Ja.
Såg även att det håller på att blåsas liv i Stigma for President-kampanjen.
Jaså?
Så Stigma for Press 2020. Vore fett. Ja, glida över till våra predictions då.
Ja, men vi fick ju in tips då från Claes Nordin tror jag det var, om att göra lite spåkula inför 2018 och se vad kan vi förutse, och sen eventuellt i slutet av året gå tillbaks och kika på, har vi haft rätt, har vi haft fel, har vi helt ute och vevat på någonting. Och då pratade vi lite om vad vi skulle ha för upplägg på det här då. Och en idé var ju då att ta en bra prediction, en dålig prediction och en trolig prediction, det vill säga... Den troliga är lite mer uppbyggd av någon form av empiri eller alternativt killgissande. Och de andra två är lite mer out there då, får man väl säga. I alla fall från mitt håll. Jag vet att vi har lite olika upplägg på vad jag tagit fram här.
Ja, jag är inte så bra på att läsa instruktioner. Så jag freestylade lite, men det är långt.
Det blir nog bra ändå. Ska vi börja med en bra prediction då, Danne?
Absolut. Jag kan börja med en trolig prediction. Vi började snacka lite om det här redan när vi avslutade förra gången. När Misfits-expert Per sa att nu dröjer det nog inte länge innan Misfits bokar ett datum på östkusten. Tog bara 2 dagar innan de gick ut med spelningar.
Men predikta inte vi förra gången reunion var också med typ 2 dagar innan?
Oh.
Ja, exakt. Men det här var ju, nu blev det New Jersey va? Typ 19 maj eller något sådär.
Hemmaplan.
Ja, hemmaplan precis i Lodi. Och sen så även börjar ryktas om datum i New York också.
Men, och det är ju 100% säkert att det kommer vara i Europa i sommar också.
Det vore ju jävligt fett.
Om de inte börjar bråka nu.
Det var ju lite skumt där eftersom Doyle inte stod med på affischen.
Så var det den bilden han lade upp på en ledsen misfit gubbe eller typ ett hjärta med ett...
Ja, precis. För folk börjar fråga varför står inte Doyle med på affischen. Och sen så hade Doyle på sin Instagram skrivit som liksom, under rubrik liksom bara, nope. Och sen
jag tänkte så jävla synd
en
om då.
Bild på en gråtande Crimson liksom. Eller var, en Crimson som såg lite ledsen ut som att han har fått kicken och Misfits.
Man tyckte ju synd om att han var det som verkar mest peppad på de här grejerna från början ju.
Precis, och folk kom ju liksom till Doyles undsättning och bara, åh, du är så jävla den viktigaste gitarristen, fuck Frankie Coma, och ja, men verkligen uppslutning, och till slut så hamnade jag på affischen i alla fall. Så jag vet inte om Danzig fick dåligt samvete eller om... jag vet inte riktigt vad som händer där. Men nu är allt som det ska i alla fall.
Jag ska inte vara den som är den, och det här låter okänsligt. Men det är ju ändå, för Misfits framtid så är det ju bättre att de har övertalat Glenn Danzig om att komma tillbaks än att Doyle är med.
Jo, absolut. Men det är okej dumt att inte ha han med.
Ja, absolut.
Yes, men jag hade även en till trolig prediction här nu. Och då säger jag svensk representation på scenen This is Hardcore.
Mm-hmm. Det låter spännande.
Och jag skulle till och med kunna predikta att det kommer vara ett svenskt-norskt band.
Jag förstår, jag tror jag vet vilka du tänker på.
Jag har bara kollat jävligt djupt i kristallkulan.
Ja, coolt.
Ja, Robin, har du något?
Jag har då lite så här provocerande grejer. Bra då, enligt mig. Det är att jag hoppas och tror och vill att den här jävla heavy metal och rock'n'roll vurmandet inom hardcore dör. Det vill säga att det är okej för folk att ägna månader och år åt att skriva en jävla Eternal Champion-platta istället för att fokusera på att göra nytt Power Trip, till exempel. Så det är en trend som jag gärna ser liksom
införlivas.
Ja, exakt.
Jag är, för att bygga lite på samma grej, tänk på det som jag tror skulle bli det eller rådande trenden. Nu är jag lite sist på bollen här, men Sheer Mags, den stilen, typ retro-rocken
liksom. Pedalrocken liksom.
Ja, men typ.
Ja,
lo-fi rock. Men och jag tror också det kommer märkas i kläder och sånt också. Stora runda glasögon, långt hår, typ en jeansjacka med patches.
Ja, ja, just det.
Ja, men det har ju, ja, exakt, för det har ju redan kommit och ja, men liksom när den här fan Electric Wizard grejen kom, Stoner Reviven, den har ju också smittat av sig ganska kraftigt på hardcore. Men det var ju som sagt ett tag sedan. Okej, jag har en positiv trendspaning här då. Och det här är ju inte jättenära förestående och det känns kanske lite osannolikt, men ändå SSD Reunion 2018.
Det kan jag ändå, kan se det framför mig på, ja, på någon form av poster liksom.
För det är ju ett av de få stora banden som inte har gjort Reunion. Det är typ Dom och Mind Threat kvar bara. Men jag vet inte fan, för problemet är ju att Al Burrill, som är liksom hjärnan och hjärnan i bandet, gitarristen, hatar ju verkligen sångaren Springa. Och så det kan ju bli lite.
Men Jerry och Glenn hatar varandra också.
Det är sant.
Och det händer ju.
För om ni kommer ihåg den här American Hardcore-filmen som kom, den var ju från 2006 tror jag. Och då träffas ju de för första gången sedan 82 typ i den där filmen. Och det hela bottnar ju med att SSD var ju det militanta straight edge bandet och Springa då börjar ju supa och ryktet sig av att han till och med började supa innan och la ner det där bandet. Och Al var ju, han var ju jävligt bitter på det liksom. Och det blev ju inte direkt bättre att stärkt av framgångarna när American Hardcore-filmen blev, det var ju liksom en världssuccé. Så hade ju Springa bokat in en reunion med SSD featuring sig själv och fyra andra okända. Och hade faktiskt ett gig på gång på Underworld i London. Aha.
Men det blev inget av det.
Nej, och när Al Burrill fick reda på det, då var han ju inte så glad. Och han skrev ju något långt utlägg där, att det här är bara för att samla ihop pengar till knark typ och så här. Och han passade på att hänga ut då typ alla andra i Boston-scenen också, bara på ett bräde, även typ de Gangrene och Freeze-folket och Choke från Slapshot. Det är samma skit allihopa, så 40-åringar som försöker göra musik som ska vara gjorda av 16-åringar liksom. Det här är bara business och han såg det totalt.
Oh, fan.
Så jag försökte också tänka på vilka band som skulle kunna göra Reunion, men det finns ju typ inga kvar.
Nej, för jag tänker
men jag tror ju tyvärr Have Heart i år.
Jag skulle inte ha något emot det.
När gjorde de den där sista spelningen?
Inte någon.
2010 på Edge Day, va?
Kom det inte någon typ
eller
DVD
var det
och grejer?
Senare?
Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat om den här skiten. Och H2O är ju Reunion snart också.
Ja, Reunion?
Ja, de ska ju sluta, har de inte sagt det?
Jo, men jag har ju här, vet du.
Eller Bane, kanske.
Ja, i och för sig.
Världens kortaste.
Alltså, fan, går det att få på någon jävla filter på Spotify så man kan blocka Bane? Så fort man lyssnar på någon bra musik och skivan tar slut, då hoppar det på en jävla Bane-låt. Fy fan.
Jag har gjort några låtar som är bra.
Jag skulle bara avsluta då min prediction här på SSD Reunion. Det som talar för det här nu då, det är ju att Al, han har ju jag tror han jobbar kvar i samma maskinverkstad. Han är ju han jobbar för General Electric. Jag tror han har gjort det ända sen, ja, men alltså när de hade bandet.
Jävlar.
Så han, jag tror att han vill testa att göra någonting nu med sitt liv innan han, fan, de är ju i pensionsålder på de här gubbarna. Och han är ju gift med Nancy som också var en tjej ur Boston Crewet liksom. Mm. Så tiden har stått stilla. Han har gjort samma saker i 40 år nu liksom. Så nu är det liksom, alltså, sista chansen. SSD har ju helt plötsligt fått en jävla aktivitet på sociala medier.
Mm.
Det finns ju extremt mycket bra foton från Boston-tiden som åker upp på SSD Officials.
Vad har de med Instagram?
På Instagram, va?
Alltså, vet du vem det är som råddar med det, eller?
Det är ju Nancy Burrell såklart, för han kan ju inte Instagram, för att med hans fru sitter ju och gör den här. Och han har ju börjat, han hade ju Exclaim Records, klassiska Boston-bolaget, och har ju börjat sälja av prylar som han hittade i sina gamla gömmer. The Kids Will Have Their Say-omslag gick ju upp som, ja, man kunde köpa och få signerade och liksom... och lite sådär. Och nyligen så släppte ju Bridge 9 en ny SSD, en serie med SSD-merch. Så det känns som att det kanske
de håller på och grundar för.
Ja, och jag vet
vad är peppen på det här?
Jag tror att det skulle bli headline, 100% headline på This Is Hardcore.
Ja.
Då, alltså SSD har aldrig varit mer hypade. Just
den här jävla revival-vågen,
ja, men det, alltså, det ligger så jävla rätt i den, hur de nya banden låter.
Mm.
Alltså Boston 82-stilen. Och sen då att det är ett av de få som inte har gjort det liksom. Men,
jag läste någonstans på, nu kommer jag fan inte ihåg vart det var, men någonstans på internet att Chain of Strength hade ju spelat i, jag vet inte när det var, typ nyss. Och de hade haft 10 pers i publiken.
Ja, det låter helt orimligt.
Shit, rörligt på det.
Och efteråt hade de krökat i en bar.
Ja, alltså, det gick ju sådär för vissa andra band från Boston. DOS gjorde ju, de gjorde till och med den här live-plattan från deras reunion-gig som Bridge 9 släppte. Och gjorde ju till och med nya låt. Men när de skulle över till Europa, då gick det ju åt helvete. De skulle ju headlina Pressurefest. Men jag vet, nu har jag siffran 20 pers.
Top of mind.
Ja, men tänk då, ett Pressurefest där det kommer 20 pers för att kolla på DYS. Så hela skiten.
Men tyskar är inte kända för att ha bra smak ändå.
Nej. Men det satte ju, hela Pressurefest gick ju konkurs. Och Alvaran, som det folket som hade festivalen, gick ju också i konkurs.
Mm.
Sist när ett Boston band skulle ut på turné. Så jag vet fan. Men jag tänker också att Springer, han får väl ta liksom en liten vit månad bara. Det funkar ju för Judge, eller hur?
Det funkar ju för Judge. Och det är för, ja, exakt.
Vet du vad han gör nu för tiden?
Springer?
Ja.
Jag vet inte fan. Men han var ju någon såhär, va? Nu var ju den här hardcore-filmen, den är ju 10 år gammal. Men då var ju liksom någon punkfarbror med snickarbrallor och var glad och, så han jobbar i någon skivbutik eller någonting säkert.
Mm. Ja, men det är ju en väl undersökt prediction ändå, måste jag säga. Det känns troligt, men vi får väl se. Jag ska hoppa på 2 av dina predictions faktiskt. Jag börjar med en dålig, alltså tar vi den troliga till sist här. Men jag gissar på att, och det här är dåligt då för i år, men jag tror inte att vi kommer ha någon svensk hardcore-representation på större tillställningar i och kring Norden under 2018. Alltså, det vill säga, kommer inte se något hardcoreband på Malmöfestivalen eller ens antydan till att, ja, det känns som att det finns ingen hype riktigt. Så att jag tror inte att någon av de här stora festivalerna kommer plocka upp något band ens för att liksom
bredda genren. Nej, men det vore skönt.
Ja.
Keep it underground för fan.
Just den här punk-grejen här. Jag såg fan att Offspring skulle spela på typ Gröna Lund.
Ja, men det är ju liksom, nu tänker jag liksom att
Hardcore.
Ja, exakt. Att det skulle inte vara så förvånande om till exempel, jag skulle inte bli förvånad om jag såg att till exempel Lawgiver skulle spela på någon Way Out West-klubbscen liksom. Det skulle för mig vara okej. Eller liksom, det skulle vara troligt liksom.
De skulle spela på Malmöfestivalen.
Ja, men exakt, till exempel.
Men Way Out West, boka inte de typ?
Ja, men de har ju
Turnstile hade ju passat där.
Ja, exakt.
Eller de är Sheer Mag.
Exakt. Det känns inte som att det,
Men jag skulle ju kunna se ett Vonna Inget på Bråvalla.
Ja, exakt.
Men du snackar hardcore. Vonna Inget skulle ju släppa en live-LP för övrigt.
Jaså?
Ja, den har kommit.
All right. Det är modigt, för att live-LPs, det blir ju oftast inte så bra.
Jag lyssnar på den, det låter ju bra.
Men... ja, de är bra låtar, så det är inte det som är problemet.
Den sista jag har då, det var en liten downer, men... så jag hoppas att den inte sker, men det känns inte som att det är så troligt i alla fall. Men... du pratar ju om Stigma 2020. Jag tror mer på Toby Moores 2020. Och det är också då undergrävt i det att H2O har annonserat nedläggning liksom. Han superduper vad kallas det för? Kåt på sig själv liksom. Och också liksom ute och vevar i många sociala sammanhang liksom. Så att
vad denna gör är att lägga upp bilder på sig själv med kändisar.
Ja, exakt. Men det är ju en...
varje sån bild jag ser, respekten för H2O faller ju fan fort alltså. Han verkar ju fan rätt oskön alltså.
Ja, men han kanske är världens bästa snubbe, det vet ju inte jag. Men...
ja, men det är just det,
det inte jag heller, men...
det är den där extrema framställningen av att vara världens bästa snubbe som gör att man tycker att han inte är världens bästa snubbe liksom.
Nej, precis.
Ja, blandat med lite, du vet, söker uppmärksamhet som fan.
Ja, och det kan ju vara då till grunden att han försöker bygga upp sina gräsrötter här inför kampanjen 2020.
Tror du inte man vill bli en sån här influencer eller fan?
Ja, kanske. Ja, nej, men...
ja, jag har en negativ då.
Ja.
Och nu blir det väldigt mycket hänga sina husgudar här från min sida. Förra avsnittet så kollade jag ut Ignite för våra scumbags ganska obelagt. Och nu då när det här återaktualiserat, så fruktar jag ju en att det ska brisera en MeToo-bomb rörande Yellow Biafra. Som sagt, det är ju min kanske den största husguden i det nätterdalska hemmet, måste jag säga. Och jag har ju noll belägg för det här. Noll whatsoever. Förutom att jag lyssnade lite på lite podcast när de diskuterade den här svenska MeToo-kampanjen när det hängdes ut svenska kulturmän. Och liksom den här kulturmans... Alltså hur en riktig kulturman är. Man ser hela självupptagen som att man nästan finns i ett litet parallelluniversum där man själv är liksom galaxens mittpunkt. Och det är ju lite det, alltså... den vibben man har fått av Jailbreak, för han är ju alltså den största punkikonen, alltså han är ju uppe där med Johnny Rotten klass liksom.
Mm.
Så det känns, alltså alla som träffar Jailbreak blir ju typ starstruck på något sätt, så att han har ju liksom den jävla makten bara från start liksom. Och sen just det här med att han ha en jävligt nedlåtande ton mot journalister. Hela tiden det här att jag är smartare än dig.
Jag tänkte säga det, för den vibben får man lite av han. Att han själv tycker att han är...
och han har säkert rätt, för han verkar ju vara jävligt klipsk liksom. Men det är också någonting som känns så jävla kulturmannigt. Och tyvärr har det ju visat sig att alla de här jävla kulturmännen är ju totala scumbags. Jag fruktar, för jag vill hålla honom kvar som en hjälte.
Det vore kul, jag vet inte, du har inte sett hans spoken word eller?
Nej, jag har inte gjort det.
Där kan man ju också hitta säkert någon antydan som man kan underbygga det här med.
För jag har ju de 9 trippel-CD:sen han har släppt med spoken word. Bara en sån sak liksom. Jag har som sagt ingenting att bygga det här på, förutom en liten gnagande oro någonstans.
Ja, men fan vad kul. Eller jag inte vet om det är sant, men en rolig idé. Då kan vi gå över och snacka skivor istället.
Okej, då går vi vidare då. Tvära kast i dagens avsnitt. Nu ska vi snacka om plattor som har kommit med decenniums mellanrum. Vi börjar på våra födelseår. Och eftersom jag är född först här, så tänker jag ta mig friheten att börja. Och året var alltså 1926. Nej. 1980 då. Plattan jag har valt är Group 6 av det klassiska Hollywoodbandet Circle Jerks, eller Bullrunkarna som det heter på svenska. Och det här är en av plattorna som debatteras om första platsen av fullängdare, hardcore fullängdare i världen, i historien. Den kom ut november 1980. Jag tror det är 16 låtar och hela plattan klockar in på bara en kvart. Men det är ändå en fullängdare. Det kommer lite andra plattor, till exempel Black Flag släppte den här Jealous Again, som bara var en 12-tummare, den kom ju tidigare. Och första Angry Samoans plattan Inside My Brain är också bara en 12. Och vi har ju Dead Kennedys mästerverk Fresh Fruit, som visserligen är släppt redan i september 1980. Men jag skulle säga att den plattan inte riktigt är en hardcore-platta.
Det är mer punk.
Ja, den är ju, alltså, det är ju Dead Kennedys lätt softaste platta. Och har liksom inte riktigt de har inte riktigt blommat ut till renodlad hardcore.
Men då är den här skivan 38 år.
Exakt.
Den håller fan upp ändå, alltså.
Den håller upp. Och vi har bara, och jämförelsevis har vi även Discharge, första Discharge LP:n, som måste anses vara en av de första plattorna på våran sida av jordklotet, och den är från 81. Så här är ju en av de absolut första plattorna.
Kommer du ihåg när du hörde den första gången, eller? Var det när du var 0 år gammal, eller?
Nej, alltså jag är ju en Wild in the Streets kille, så jag lyssnade på den ganska många år innan jag plockade upp Group Sex också. Men jag diggar den, alltså. Circle Jerks har ju liksom alltid kallats för ett all-star band. Det är ju mycket beroende på Keith Morris som sjung i Black Flag, och Greg Hetson som lirar med bandet Red Cross, som var väl ett punk slash rockband. Och han spelar ju även i ett band senare, så ganska kända, vet ni vilket?
Vem sa du?
Greg Hetson.
Fan, jag känner igen det.
Ja, jag också.
Bad Religion.
Bad Religion, ja, just det. Fan, jag tänkte säga det.
Och vi har även en snubb som heter Roger Rogerson, som lirar med tidigare nämnda Angry Samoans. Så det är ganska bra gjort att vara ett hardcore all-star band redan 1980. Men det här var ju alltså folk som var med i de absolut första banden.
Var inte Circle Jerks ganska stora? Inte bara i någon liten punk.
Jo, absolut. Det tog sig ju ganska snabbt i karriären. Och det märks ju som att de släppte sitt första släpp är ju direkt fullängdsformat. Plattan kom ju ut på mäktiga Frontier Records. Och det var ju Frontiers första LP-släpp.
Fast den har väl nummer 2. Det är väl någon innan, va?
Frontier släppte en 7 med ett, kommer inte ihåg fan det är. Men det var den första LP:n de släppte. Och de fyllde sedan upp med, alltså, den första Adolescence LP:n, första Suicidal, China White, alltså det är bara hits där, de tidiga. Och det här var ju plattan som liksom satte det bolaget på kartan och finansiera att de kunde släppa de här andra superklassikerna. Och liksom anledningen till att jag gillar den här så mycket, det är ju, alltså, plattan öppnar ju stenhårt med Deny Everything, som är så jävla, alltså, det är Black Flag osande det är Nervous Breakdown rakt av. Ja.
Förlåt, men är inte några av låtarna gamla Black Flag låtar på den här, eller?
Jo, absolut. Alltså, det har dykt upp mer och mer grejer som här under resans gång har avslöjats vara rena stölder. Som sagt, det är ju ett hopkoka folk från andra band. Och de ville snabbt få ut en platta med sitt nya projekt. Då tog de helt enkelt bara grejer som de hade i bagen. Det kändaste är ju The Wasted, som är med på Nervous Breakdown Black Flag, där Keith Morris står som co-writer, om man säger. Det är inte helt hans egen låt, men Circle Jerks spelar ju in den rakt av. Och jag läste ju hans biografi här, och det var ganska kul, för ja, ni vet ju den, liksom, I was a surfer, I had a skateboard, I was a heavy man, I lived on the strand. Jag har alltid tyckt att den här jävla svängelskan, liksom, I lived on the strand. En surfer, men det var ju det. Det var ju området hette The Strand.
Mm-hmm. Hade du alltid tänkt att det betyder stranden?
Ja, det gör det inte.
Nej,
beach är liksom inte, ja, the strand.
Nej, men man kan ju lätt tro det om man säger att I lived on the strand.
Ja, liksom. Och han var en surfare, ja, bodde nere på Venice, on the strand. Mm. Det är så skönt svengelska där. Men det var ju tydligen det området där han bodde på riktigt. Sen ja, det dyker upp mer och mer grejer, och till exempel första låten på Red Cross LP:n coverband är ju den här I Don't Wanna Live låten med bara en annan text. Och de har även varit konfronterade av Angry Samoans för att ha snott låtar. Dock tror jag inte de var inspelade. Och det finns alltså typ var tredje låt på den här plattan är ju snodd från någonting annat. Och det är också lite det som gör att den här plattan blir så bra, för att man kan den typ efter första spelningen.
Ja, men det var det som, alltså just eftersom det är så betydelsefull också, det är ju 15 spår, men skivan är väl totalt typ 15 minuter och 20 sekunder eller något.
Ja, visst. Så att, ja, exakt.
Det är det lätt, som är så coolt med den.
Det är lätt att ta till sig liksom att ja, den sitter efter första spelningen. Det är liksom inget jävla urmjölk. Ja, vet fan.
Fan, då hoppar vi fyra år fram i tiden.
Till
1984. Mycket bra år.
Det kom faktiskt jävligt mycket bra skivor det året.
Ja.
Ska jag dra några som jag inte har valt, eller?
Ja.
Black Flag släppte My War. Mob 47 and C-Mex släppte grejer. 7 Seconds, Dead Kennedys.
Men jag har också valt en skiva som en kvart lång. Agnostic Front.
Ah.
Jävligt fet.
Victim in Pain, alltså.
Sjukt att tänka att den är 34 år.
Jävlar.
Den håller fan upp idag.
34 år. Då var alltså Winnie Stigma 31 när den släpptes. Han är född 55.
Ja, det är fan sjukt.
Ja, det är fan sjukt. Med tanke på att man ser han rockandes fortfarande. Men jag trodde det var Cause for Alarm som var från 84. Men den kanske är...
Den är från 86. Ja, har du nog lite fel i huvudräkningen. 55 till 84 är ju inte 31. Men skitsamma. Han var old school redan, redan back in the day.
Ja, exakt.
Nej, men... Det är inte så mycket att säga om den, men det är en jävla milstolpe.
Har du den?
Oj.
Ja.
Jävligt sjukt omslag är det ju, men... Så kan det vara.
Så kan det vara. Ja, det var ju liksom en uppenbar provokation. De var ju det stökigaste bandet på gatan och skulle ju ha det stökigaste omslaget.
Och de fick ju behålla det stökigaste omslaget i alla fall i 2 år. Sen så...
Det finns ju en som är helt svart också.
Ja, precis.
Okay, återpressen på var ju helt blurrad svart.
Exakt.
Blackboxed.
Ja, nej, men coolt. Jag kan väl hoppa vidare 2 år då, till 86. Också lite band som jag kunde ha valt. Bad Brains, I Against I kom ju då. Bedtime for Democracy, Dead Kennedys. Kanske inte deras mest hyllade platta, men...
Men ändå jävligt, ja, bra. Så.
License to Ill. Men jag var ju tvungen att välja The Age of Quarrel med Cro-Mags såklart. Det är ju också så här, jag var väl mer också en Alfa Omega kille innan.
Okej.
Det var ovanligt. Nog det första jag hörde med Cro-Mags, men Age of Quarrel är ju ändå deras guldkorn i katalogen, alltså skulle jag säga. Och det är också, vad ska man säga? Den 86 är ju lite brytpunkten för den första vågen av hardcoren och början på den andra vågen av hardcore. Helt, och den här plattan är ju liksom öppningen, eller avslutet för den ena, öppningen för den andra kan man ju säga. Om man ska hårdra det så är det väl ett av de mest inflytelserika släppen liksom för vart hardcoren togs därifrån liksom. Också med hela den här Hare Krishna-grejen liksom.
Man skulle nästan kunna säga att alla tre släppen vi har valt är det.
Ja, precis. Och det är ju då John Joseph, Harley Flanagan. Ja, ni känner ju till hela. Men skivan då, det är ju 15 spår även här, men jag tror att den klockar in på dubbelt så långt som om man jämför med Circle Jerks Group 6-plattan. Jag tror att den är på 33 minuter eller något sånt där.
Ja, men det är intressant för att Age of Quarrel fanns ju redan innan den släpptes i form av en demo.
Mm.
Som var ute i cirkulation ganska många år innan de släppte den på LP:n liksom.
Mm.
Så om man tänker att det var tidigt 1986 liksom, att de var först på bollen i Hardcore 2.0, så får man ta med i beräkningen att låtarna är ju ännu äldre. Och visserligen är de lite historierevisionistiska i det här bandet. Men de pratar ju om att låtarna skrevs redan 82. I vissa fall.
Ja, nej, bästa spåret enligt mig då, det är ju såklart nummer 9. Hard Times.
Hard Times, ja. Nej, men det är ju Less is More liksom. Jävligt, allt är bra.
Mm.
Det är ju... Jag tycker ju ljudet är bra. De själva verkar vara jävligt missnöjda.
Konstigt tycker jag, eftersom det är ju tidlöst på ett sätt. Alltså många gamla släpp kan man ju avfärda för att det låter skit liksom, av den anledningen. Bra låtar, absolut, bra hook, men olyssningsbart innan ni gör. Ja, jag tänker på Youth of Today framförallt kanske.
Hey, vad snackar du om?
Ja, men
ja, personligt. Can't Close My Eyes 7-tons-versionen, den mixen är ju liksom, där är ju slakt. Men då tycker Chromice ju själva att den här var, att den var för polerad och att demoinspelningen är mycket liksom sannare till originalet, om man säger att det var mer rått.
Mm.
Klassiker.
Ja, ska vi hoppa fram 4 år då till 1990?
Yes, och vi ska ta oss till sommaren i city. City of Portland. Är Portland Oregon. Portland, Oregon.
Precis. Portland är en stad, ja.
Bra, då har vi koll på det. Och vi har ju Poison ID med plattan Feel the Darkness. Det är en sån jävla klockren platta alltså. Och faktum är att jag inte... Det här är en sjö jag har lyssnat absolut mest på. Men de har ju en platta till som släpptes typ 87. Som låter typ likadant och som också är svinbra. Men som alltid hamnat så jävla skymundan. Och jag vet inte riktigt vad det är som får den här skivan att bli så jävla bra.
Egentligen är det en jävla konstig blandning av grejer. Ja, det är typ metal-gitarrer fast det är punk på något sätt.
Ja.
Och sången är jävligt speciell.
Ja, det är verkligen stenhårt. Alltså, fast ändå ganska... Alltså, det är välpolerat. Skivan är släppt på eget bolag, American Leather. Och de har ju alltid... De har jobbat med DIY-grejer. Innan så släppte de till exempel första sjuan Pico King. Släppte de ju på gitarristen Pig Champions bolag Fatal Erection.
Fantastiskt.
Och det, alltså, och Fatal Erection släppte ju även Turbo Negro. Och
jag tänkte precis fråga det när du sa American Leather. Ja. Kan det här vara en inspiration för Scandinavian Leather?
Precis. Alltså, och Scandinavian, eller American Leather är ju en Germs-låt. Men alltså, Scandinavian Leather, Turbo Negro-plattan, American Leather, definitivt. Mm. Att det är en koppling. För som sagt, de har ju det här mörkret över sig båda två. Liksom att det är någon sorts misärvurm, skulle man kunna säga. Och de släppte ju även ett annat norskt band som är lite liknande. Och det är de här Glucifer. Och när jag diskogsa Glucifer som jag aldrig lyssnat på, så såg jag bara ett roligt dubbnamn. De är ju världsmästare på det i Norge. Han heter ju Rolf Yngve. Skitsamma.
Rolf Yngve.
Och plattan öppnar ju med ett pianointro av nyrekryterade Mondo. Som var av nybandet på 1990 och som bara lirar på 3 låtar. Jag tror det är en liten så här hopkoksplatta med olika inspelningar. Men det som man kanske får ögonen att öppnas mest är ju liksom bandfotot som kallas för liksom ett av de coolaste alternativt fulaste bandfoton som någonsin tagits. Och på den tiden innan Slits blev en renodlad porrtidning så skrev de ju om musik. Och jag såg, då hade de ju listat så här typ världens fulaste band. Och på en stolt första plats kom ju Poison ID med den här uppsättningen med Pig Champion då Robert Thomas som måste ju ligga på i alla fall en 250 pannor.
Lite lik vad heter han? Hank von Helvete, första inkarnationen.
Ja, och de ser ju alltså totalt miserabla ut. Mjukisbrallor, alla ser ut som inavlade sydstadsbor liksom.
Glas vin i handen eller? Är det det?
Ja, säkert. Ja, men de levde ju som de lärde. Det var ju total misär liksom. Pig Champion dog väl av så kallade oklara orsaker. Men det var väl någon liksom att kroppen bara la av. Alla var ju mer eller mindre full-blown alcoholics liksom. Och trummisen med fantastiska namnet Tree Slayer Hippie såg att han åkte sedan här dit och satt inne 7,5 år i fängelset för en serie apoteksrån. När de snodde lite olika sköna piller.
Pillertrillaren alltså.
Fan, det fanns, jag kommer inte ihåg vart den där var. Det fanns en jättelång intervju med han från fängelsen. För han typ hade en studio där inne och spelade in jävligt mycket musik.
Jaha.
Med de andra fångarna.
Ja, för jag har också sett att han har släppt grejer. Jag såg lite YouTube-klipp och då kör de spelar fängelset och blåste av lite olika Slayer-covers och så här. Men det verkar som att han hade liksom som jobb i fängelset att stå för underhållning.
Hålla i kulturen.
Ja, exakt. Och då fick han spela liksom det som fångarna ville höra. Så han har ju även spelat in en hiphop-låt. Ja, då kan vi tänka att...
Ja, men jag tror han gjorde alla genrer som finns, typ.
Ja, hiphop-låten heter Thugs Around the World. Men även gjorde jävligt bra med lite såhär bluegrass-musik.
Mm.
Så han kuskade runt mellan de olika avdelningarna. Så fick han liksom vara en sån allmän jukebox liksom.
Ja, just det.
Grymt band i alla fall.
Ja,
och jävligt bra skiv. Alla låtar är ju bra till.
Ja.
Jag har knappt lyssnat på Poison Idé, så jag får börja här då.
Ja, jag tycker det. Alltså, många säger ju liksom Kings of Punk och Pick Your King och så, men... för mig så är ju det här deras bästa platta. Och de har ju även gjort en split med vårat favoritband Rövsvett också.
Stort ändå om man tänker.
Är det någon av er som har hört den ens?
Nej.
Det räcker med att den bara finns, tycker jag.
Går vi fram till det berömda. Jag brukar ju så här avfärda folk som inte har upplevt fotbolls-VM 94. Så att det måste ju även ha hänt andra bra grejer 94 här nu då, David.
Var fotbolls-VM bra eller?
Fotbolls-VM 94, är du dum eller?
Var det då Sverige kom trea?
Ja, för fan.
Kan man?
Var även året poppunken kom.
Ja.
Fy fan vad det kom mycket skivor då. Alltså.
Just det, vad har vi? Vi har Ducky, va? Smash.
Japp. Bad Religion.
Ja, just det.
Var det Strain in Fiction?
Yes. NoFX. Punk and Drublic. Rancid.
Outcome the Wars.
Let's go
förstås. Just det. Ah,
Outcome the
Wars. Och Millencolin Tiny Tunes kom även 94.
Ja, just det, ja.
Och våran favorit, Sam & Am Clumsy.
Wildcard i den.
Ja, men det är faktiskt den jag har valt.
Nej, du har gjort det! Fan, nej,
jag skojar.
Du har lurat mig hela dagen idag. Fan också, jag trodde verkligen att du skulle snacka Sam & Am för en gångs skull.
Jag har faktiskt valt ett till band med Stigma.
Madball.
Ah.
Set it off.
Just det.
Ja, också en jävla klassiker alltså.
Ja, exakt.
Kan du räkna ut hur gammal Stigma var nu då?
Jag kunde inte det första gången. Ja, får vi lägga på 10 år. 39 då.
Ja, men för han var alltså han var certifierad gubbe och Freddie Madball var 12
på det, i början.
Ja, exakt,
här, här var han äldre.
Ja, exakt. Här var han ju tonåring. På Ball of Destruction 7 så var han ju 12 barre. Mm. Och på fotot på baksidan så är han bara 7. Men ja, 94 så det måste ju vara alltså 16 år.
Ja, just det. Ja, men det är
också en jävla superklassiker.
Verkligen.
Det är typ här de har börjat gunga till det lite.
Ja.
Mer Madball än det, ja, men som de låter nu, typ.
Precis. Ja, men det kan man också snacka om, en platta som la grunden för mycket av tung gung hardcore som kom sen.
Ja, men det, ja, exakt. Det måste ju vara. Det var ju liksom den som liksom mynta hela det gung riffet. Vad har vi? Vad är det för sättning egentligen? Det är Mary Henderson.
Hoja.
Jag tror Roger har slutat också. Tror jag.
Ja, för fan. Han är ju lång gång. Jag tror att satt inte han på kåken då.
Men Stigma är med, tror jag.
Han är med, men han spelar ju inte.
Nej.
Ja, precis. Och Will Shepler på trummor. Ja, det är ju fantastisk. Fantastisk platta. Bra val, måste jag säga.
Var också lite som att välja Unbroken Life Love Regret här, men också jävligt bra.
Också väldigt stilbildande.
Ja. Och den har ju också, den är ju fan, jag lyssnar på den idag. Den är fortfarande pissbra ju.
Ja, fan, det känns som att det var jävligt tidigt, att den är redan på 94 alltså.
Man får ju tänka också, vad har man blastat mest och vad har haft mest påverkan på sig själv också. Jag menar, visst, Unbroken har du säkert lyssnat mycket på och tycker det är svinbra, men jag menar, Madball är ju ändå...
Madball är alltid Madball.
Ja, exakt. Vad har du haft mest? Baggy jeans eller eller kostymbrallor?
Jag menar, bandana eller rosett, höll jag på att säga.
Rosett.
Nej, men...
Vad du skriver mest? Graffiti eller självmordsbrev? Oj, var det någon Unbroken som tog livet
av? Ja, var det
där? Ja, det var det.
Var inte så bra.
Men vi fortsätter då. 96 kan vi gå till. Här skulle man ju kunna ha valt Pastor Means EP:n, Midnight. Man skulle också och det var väl också en av de första, jag vet, nej, Revelation hade vi släppt en del innan den kom.
Ja, det måste ju vara Revelation 30-40 typ.
Ja. Nå, eller H2O släppte ju sin första självbetitlade fullis, den här med det klassiska old school omslaget eller vad man ska säga. Jag vet inte, ful old school, men
nej, den är cool.
Jag vet inte. Men återigen där då. Jag får gå på vad som har haft mest influens på mig, och då är det ju Satanic Surfers Hero of Our Time liksom. Det kommer inte att komma ifrån. Vi har 13 spårs magi liksom här. Och om jag får, alltså hitsen här, såklart öppningsspåret Energies Fell Down. Du har liksom Good Morning som är, den är ju älskad överallt. Men jag vill, och Better Off Today också som är andra spåret på den plattan. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram spår nummer 4 som är Ketty, som är en jävligt underskattad låt alltså. Jävligt flowy, tonårstextig låt liksom.
För det är sjukt att de här titlarna säger mig ingenting. Alltså jag kan, alltså jag skulle ju 100% kunna sjunga med i texterna om jag hör dem, men titlarna säger mig ingenting. Jag kan inte koppla det för låt.
Nej, okej. Okay. Det är en gungig låt som fan i alla fall. Och sen såklart Hero of Our Time titelspåret liksom är ju magisk.
Har jag berättat om när det kom ett brev till Burning Heart eller?
Jag för mig att, men du kanske inte har berättat det i podden, så kör.
Ja, men ja, jag jobbar i Burning Heart mailorden, och en dag så kom någon som hade vittjat posten med ett garv på läpparna, så bara, lyssna på det här. Så öppnar den, ja, kom, det är en brev från Jönköping liksom. Jag ser här att ni säljer en skiva med bandet Satanic Surfers och skivomslaget pris av djävulen. Jag skulle bara vilja förklara för er att det finns en som är mycket större, mycket starkare än djävulen, och han heter Jesus. Ja, okej, okay, tack för den informationen.
Slut på meddelandet liksom. Ja, sjukt. Nej, men det är ju en fantastisk blå jävla platta som nu också reissued.
Vad hade vi på 90 då?
Poison ID, Madball, Satanic Surfers.
Ja, exakt.
Inte så dåligt 90-tal.
Nej, verkligen inte.
Nej, det räcker med dem typ.
Vi hoppar väl in i Y2K-årets...
yes, Millenniebuggen.
Precis.
En personlig favorit med ett personligt favoband alltså. Ett av mina bästa moderna hardcoreband, det är Death Threat, Peace and Security. Som en lite jävla udda fågel släpps av Bridge 9. Det här är ju ett av de första större Bridge 9-släppen. Men bolaget hade redan då ett jävligt, alltså det var ju positiv straight edge youth crew-bolag. De hade ju släppt, ja men de släppte ju första American Nightmare 7, om man räknar bort den här jävla demo 7, och de hade ju precis släppt 10 Yard Fight. Och här kommer liksom ett band till Out of Nowhere också, för att de har bara släppt en mini-CD med 9 låtar, varav några fanns tidigare på en demo. Och då band är som för att ett liksom typ uttalat straight edge-bolag med väldigt positiv fokus signar ett band som är negativa som fan och har liksom låtar vid såhär Smoking Dust on Saturday Night liksom, förespråkar PCP-missbruk liksom. Det är ganska tvära kast. Men vad jag gillar med den här plattan är ju liksom, alltså musikaliskt, det är ju jävligt, det är ju ganska gruffigt liksom, hård hardcore utan för att någon liksom touch av metal. Men det är sången som är jävligt speciell. Och det är den som jag
tänkte säga det, låtarna är bra men sången är det typ som gör det.
Det är det som gör det. För det Aaron, han har ju jävligt pratig sångstil. Och texterna är ju, alltså de är helt utan omskrivning. Det finns liksom inga metaforer, utan han liksom telling it like it is.
Det är väl öppningsspåret på den plattan också, ett jävla praktexempel på det, Dead at Birth liksom.
Ja. Precis. Ja, och liksom, som sagt, negativt som fan i en positiv värld.
Och då passar det ju också jävligt bra att de lyfter in White Trash Rob på ett spår där också.
Ja, precis. Och de har
One Hundred Demons-sången är också med.
Jaha. Precis, och de utgjorde ju den så kallade gyllene triangeln av hård hardcore i knärket. Det var Hatebreed, One Hundred Demons och Death Threat som var någon sorts det var ju som, det är svårt att föreställa sig det i dagsläget, men Hatebreed var ju de mest aktiva scenpersonligheterna. Det var ju de som, så Jamie hade ju sitt Stillborn Records, det var de som satte upp alla gigs. Så de var ju sjukt viktiga för hardcoren på östkusten. Och jag tror att det var lite därifrån också som Death Threat fick sitt sätt att släppa på Bridge 9, att de var liksom verkligen scenfolk, 100% hardcore. Och texterna är ju, alltså det är jävligt mycket hardcore for life texter, och det är det som, alltså det är ju
det är det du gillar.
Det gillar jag.
Tror inte det var någon stor säljare på Bridge 9 dock.
Jag vet inte, nej, men jag tror alltså den här skivan har nog fan vuxit på, för att det skulle jag säga räknas som en hardcore klassiker.
De gjorde ju repress på den för typ 2 år sedan.
Ja, och det var ju bara en press på vinylen från början i.
Hur många finns? Jag har en blå, tror jag.
Ja, precis.
Den köpte jag inte dyrt, kan jag säga.
Nej, men de är ganska priced. Den blåa varianten finns i 650x. Sen har du en grå 150x. Och sen har du den blåa varianten med ett plastomslag med schablonsprayad Death Threat logga som finns i 50x.
Och den har du.
Den har jag. Som gjordes för deras release party. Lite kul fortsättning på det här bandet. Och de är ju aktiva men jävligt passiva, om man säger. Och Aaron jobbar ju i dagsläget som pizzabagare på Zoomies. Så han chillar ju mest runt med Hawaii-skjorta och mysfarbo. Och röker blunts, typ. Men han har ju även startat ett nytt band då, som heter Shadow Dwellers. Som verkar vara ta med fan det slappaste bandet någonsin.
På vilket sätt då? Att de inte ger ut något eller att de...
Alltså jag såg ett YouTube-klipp, live-gig. Och de har typ alltså släppt en digital demo. Men de lyckades ändå få en spelning på Warped Tour. Det här var ju nog typ... spela på ett lastbilsflak i matkön på vår tour.
vi håller i maten om vi får spela.
Ja, men typ, jag står för cateringen om jag får. Men han, alltså, de stod bara på scenen och rockar. Och det här är också så här.
Vad är det, någon typ av rock eller?
Alltså de kallar sig själva för Psycho Activated Post Hardcore Inspired by Drugs, Demons, Depression, Death and Dreams. Men det var ju sån där, vad vi sa, Electric Wizard, psykedelika, fast ändå hardcore folk.
Vad gör Aron?
Sjunger. Man alltså, bara står på scenen och vet, bara knappt gunga fram och tillbaka. De är så jävla softa och de är säkert spajsade på något liksom. Sen stod det ett barn på ena sidan och gubbe på andra sidan med varsin mix. Så jag tror, gissa på att det är alltså Aarons son på ena sidan och hans farsa på andra sidan som sjunger liksom i det där bandet. Fan, apropå pizzavagare, Salman Aga, pizzavagare.
Skateboardåkaren?
Ja. jävligt udda. Jag såg att han hade gjort en collab med Power Peralta.
Har inte han egna vanskor och sånt? Kanske var länge sedan.
Ja, det var nog länge sedan. Men sjukt udda career mode. Det verkar vara inne för coola gubbar att starta pizzaföretag. Alltså.
Side hustle. Om man kan ägna sig åt cupcakes. År 2000 var vi på där.
Ja.
Ska vi dundra till 2004 då? David?
Ja, absolut. Det här var typ mitt svåraste år. Mm. Det kom typ inte så mycket bra.
Nej, men så här, man har ju alltså profilerade releaser från 2000 till 2010 är ju inte lika bra som andra år liksom 80 90 90 00.
Man ska dra de bra skivor som jag ändå inte valde. 100 Demons andra skiva som fan är jävligt bra. Trots lite sång och
så vidare.
Righteous Jams. Det var jävligt stort.
Righteous Discipline.
Ja. Och Social Distortion. Sex, Love and Rock'n'Roll.
Och tur att jag inte valde det då.
Det var nära kan jag säga. Men jag har valt Cold World Ice Grills.
Mm. Nice.
Jag tyckte den var jävligt cool när den kom alltså.
Ja.
Och den håller fan än idag alltså.
Första sjuan på listan alltså. Ja, men det är också en lite av en game changer får man väl säga.
Innan man hörde det trodde man inte att man skulle gilla någon typ av hiphop hardcore blandning.
Nej, inte.
Men det funkar jävligt bra. De gör det på rätt sätt utan att det blir Linkin Park utav det.
Precis. Ja, också ett sånt där band som man inte har fått chans att se så många gånger. Det var ju lite anledningen till att vi åkte på Gråsrock för några år sedan bara för att få se dem i Europa liksom. Det är inte, jag vet inte hur de var innan man själv kom in på dem, men om de turnerar mycket flitigt i Europa så där på 2000-talet. Men
band som är spelar på något pressfest. Tidigt.
Ja, tidigt ja. Ja,
som fan.
Men det var nog innan den värsta hypen stod till, för jag tror band som är så där populära behöver aldrig åka till Europa för de kan ju.
Nej,
jag tror att den pressure-grejen kan vara på sjuan. Kanske. Jävligt bra i alla fall.
Ja, jag hoppar fram då till 2006. Också lite så här, ja men liksom så här, många band som jag gillar i det lite mer melodiösa facket släppte ju många skivor här, så jag skulle kunna snacka om Alexis on Fire eller Rise Against släppte ju sin Suffer and the Witness 2006. Men det landar ju ändå på Ignite Our Darkest Days för mig där. Ja, det var första skivan som jag lyssnade på av Ignite och fastnade för egentligen. Och det var väl också den som hade mest mainstream profil av deras släpp. Alltså jag menar, jag tänker på musikvideon till Bleeding gick ju för fan på tv-kanaler som man hade tillgång till, typ MTV, Headbangers Ball och sådär.
Vad är den släpp på?
Century Media, eller?
Ja, exakt. Century Media som på den tiden sysslade mer med metal. Alltså Century Media släppte ju ja, men så här stora symfoniska metalakter liksom. Inte så mycket hardcore eller punk. Men mycket, mycket metal liksom. In Flames och ja. Men Our Darkest Days som sagt, det finns ju många. Know Your History liksom, Slow Down, en annan bra låt. Judgment Day tycker jag är en underskattad. Det var ju också en låt de släppte musikvideo på. Det var väl Bleeding My Judgment Day. Och jag vet inte om de någonsin gjorde något på YouTube-covern som finns med där också. Ja,
hoppas inte.
Jävligt bra. Och jag tycker väl att Ignite, om man jämför med tidigare releaser, det här är ju, har ju du bättre koll på än vad jag har, men i alla fall i mitt tycke så tog de ju ett mycket större steg i och med Our Darkest Days musikaliskt jämfört med hur de har gjort innan. Alltså Solly's Song har ju varit så jävla drivande i låtarna, men liksom musikaliskt arrangemanget och sådär.
Ja, nej, men just den här Orange County hardcore-stuket funkar ju att göra välproducerat. Det är ju en av de få genrerna som mår bra av en duktig produktion liksom.
Precis, och de gick ju från, alltså det kändes som att de gick ifrån att ha spelat liksom, ja men så här, ändå ganska snabb och liksom lite in i ett fack hardcore punk, liksom den här Orange County grejen, till att ändå kunna hoppa på, ja men ett turnépaket med lite andra akter och ändå gå hem trots att det är ett hardcore band liksom.
Men skivan innan, det är ju A Place Called Home.
Ja just det, med Veteran och sådär. Ja men den är också
typ
ganska
samma,
ja,
sämre produktion.
Ja exakt.
Exakt, den släpptes väl också på ett något så nystartat halvförsök. Det var ju de samma som släppte Sworn Enemy, va? Fan, vad heter de?
Möjligt.
Jag gillar den skillnaden,
ja, så fan. Alltså, båda är ju
ja, jag tycker båda är asbra också. Och även Pastor Means EP:n där innan som jag sa. Men alltså, det här var den första och den var den som ja, förändrade mycket av mitt lyssnande det året. Ja, vad blir det nu då? Blir det 2010 sen eller?
Yes, ja, nu går det snabbt här. Bitter End, Guilty as Charged, uppföljaren på hitplattan Climate of Fear. Och jag var inte så supertidig på Bitter End-bollen faktiskt. Jag tror att när jag började lyssna på dem så hade nog hypen redan dött ut alltså.
Nu är vi uppe på året när man inte är tidig på bollar.
Ja, men precis, nu var man ju 30 liksom, så. Men den här skivan väntar man i alla fall in när den, skulle släppas. Och Bitter End, de var ju tidiga med att sätta Texas på hardcore-kartan. Det var väl de och Iron Age som var de första banden från det som skulle bli en av de mest framgångsrika scenerna i USA. Efter alltså de... Det har ju varit ett jävla glapp från den första generationens Texas-band med ja, MDC och Dix och Big Boys och alla de här. Men sen emellan det så har det inte varit så jävla mycket. Och nu är ju liksom, ja, mycket tack vare Power Trip och de här, så är ju jävligt, en jävligt stor och viktig hardcore-scen. Och vad så tycker jag är nice med den här skivan och som gör att jag sätter den lika högt uppe faktiskt som Climate of Fear är ju att de har ju tagit en mycket mer alltså mörkare ljudbild och alltså Daniel Rosen, hardcore-branschens mest välartikulerade sångare, denna rödlätta knutte, muskelknutte, har ju nu fått hjälp av det var gitarristen som lägger jävligt mycket backups i ett mörkare register. Och hela liksom, ja, ljudet går ju jävligt mycket... Ja, det är jävligt mörkt ljud helt enkelt.
Bitter End har alltid haft bra sång.
Ja, som fan, verkligen. Och men, jag vet att när den här skivan kom till exempel så den influerar i mitt band Dead Reprise jävligt mycket när vi skrev musik till Unveiling. Ja, men hur de jobbar med mörk sång och ännu mörkare. Såg även som en kul side note att basisten Jason Wallace hade ett sidoprojekt band som hette X Power Butt X.
Det lät ju inte så bra däremot.
Det är nog någonting som skulle kunna vara med i ett Spex hardcore avsnitt tror jag.
Faktiskt. Ja, fett. Fan, nu börjar vi komma in på år som, ja, exakt, som ligger så jävla nära in på. Man vet inte riktigt.
Nej,
man minns liksom inte om den här skivan kom ut 2014, 2015, 2016 eller vad fan det kan vara. Men 2014 då, vad har du där, David?
Kommer du ihåg vad vi valde som årets skiva då?
Ja, det gör jag faktiskt. För jag trodde nämligen att Iron Desperate Fight kom ut 2016, men det var ju 2014. Okay. Så att
förlåt.
Nej, Iron Desperate Fight.
Jag tror att vi valde Sheer Terror.
Okej, ja, min person... Ja, då var det 2015 då. Jag tänkte att när det var så jävla stiltig så att jag typ fick tvinga in Ringworm-plattan som kom det året.
Jaha.
Men det kanske var året innan då.
Jag har faktiskt också tvingat in lite grejer här. Men Violent Reaction och The Flex kom då. Och det är fan jävla bra.
Just det.
Det kanske var början på den engelska grejen typ.
Ja, precis.
Men jag har valt ett band från Boston. Med efternamnet Strangler.
Ah, Primitive.
Nej, deras andra skiva, Fire.
Okej.
Okay. Den Primitive kom typ 2 år innan.
Fy fan, nu går det fort alltså.
Men den Fire är också jävligt bra. Typ lite poppigare. Typ nästan lite ojare. Men fan, top notch.
Ja, så, ja, det är också ett jävligt sätta på kartan band alltså.
Och, men de var jävligt hypade. Ja. Men det var nog innan 2014. För det var inte så mycket snack om den här skivan, tror jag inte.
Nej, jag tycker alla de där, alltså de, skivan ser likadana ut. Sen jag tycker de flyter ihop jävligt mycket. Och sen, ja, de kom ganska tätt in på. Men det var ju liksom det här, ja, ta tillbaka Boston-soundet liksom med den här grottmans old schoolen som är jävligt populärt just nu. Och där var de ju tidiga på bollen.
Ja, verkligen. Ja, jag kan ju gå vidare då till 2016. Det är också så här, jag fick gå tillbaka och kolla in vårt avsnitt från vår årsspecial där för att påminna mig om vad fan.
Vad hade vi valt då?
Ja, då var ju det, när vi sammanfattade det här året så hade vi ju en lång debatt på slutet där vi ska sätta ihop vår egen favoritlista. Men jag, de två skivorna som jag tyckte var bäst från 2016, det var ju då Veiste från Finland.
Just det.
Med Makadu. Håller en, kan jag säga. Blasta. Och sen också då skivan som vi var nere och kollade, In the Making. Håll det äkta, Soul Cracks the Gold. Som blev deras svansång, kan man säga. Ja. Så att ja, jag valde Håll det äkta, Soul Cracks the Gold. Som väl är uppföljaren till, jag vet inte om det var Sabotage eller den här Svensk underjord som
det var Sabotage som var innan.
Ja.
Hoppas jag.
Just det. Men det är ju en helgjuten platta liksom. En av de bättre, skulle jag säga, svenska hardcore-skivorna som har kommit på 2010-talet alltså.
Ja, jävligt välskriven alltså.
Mm, som fan. Ja, jag har inte mycket mer att säga om den. Den står hemma i skivbacken. Så att men ja, kul ändå. Alltså, vi blandad kompott här.
Kul att få in lite svenskt där på slutet. Ja. Jävligt mycket amerikanskt.
Håll mig till Sverige och Finland på slutet.
Ja, exakt. Du och jag valde bara amerikanska band. Du var ändå på Satanic lite grejer.
Ja, det är, men vi får väl se. Vi får väl göra om det här någon annan gång under några andra former kanske. Men det är kul att gå tillbaka och gräva också och se vad som var populärast det här året. För det är kul att se att typ så här, när jag kollar upp 86 till exempel, bara för att se hur jävla många inflytelserika plattor som kom det året liksom. Ja. Man har inte, alltså man tittar tillbaka på de här 80-tals, 90-tals åren liksom, man tänker, ja men också det hela Burning Heart-eran och sådär liksom, och 94, 96 och sådär. Åren när det kommer så jävla liksom inflytelserika plattor, det har man inte varit med om sen vi gick från 1900 till 2000. Nej, på samma sätt.
Jag tror det tar ett tag för att det ska sätta sig som en riktig klassiker. Jag tror ingenting blir instant classic.
Nej, så är det väl.
Men man kommer säkert kolla på Turnstile.
Ja.
Som en game changer. Men det är svårt
att... Det kommer jag fan inte ihåg. Första No Warning LP:n.
Illblood.
Ja. Det blev ju typ en klassiker direkt.
Ja.
Men annars är det fan... Jag kan rabbla upp 10 klassiker från... 82 till 87.
Ja, men exakt, exakt.
Nej, jag kan inte komma på en från förra året.
Nej, precis. Men som sagt, det ligger väl mycket i det Danne säger då, att man får låta det marinera ett tag, men...
Eller så är man inte lika mottaglig för det.
Nej, exakt. Det kan ju vara det också. Det vore kul att fråga någon som kom in på hardcore typ 2014. Om de har så här, men 2011 när den där skivan kom liksom. Det kanske vore något. Vi får väl efterlysa någon sån.
Jag tror inte det finns någon sån. Nej. Det är ingen som har börjat på att lyssna på hardcore de senaste 10 åren.
Garanterat att det gör.
Finns det hopp alltså.
Ja. Bra, så vi tackar, vi tipsar om våran Instagram nere på noll. Vi tipsar om våran Facebook.
Tips om våra poddstudio-kollegor. Podcasten Är du också ensam Lisa?
Just det, sponsrar oss med fika idag. Vi kan också tipsa om Prison Riot-spelning i Örebro den 23 februari.
Som försiggår av en filmvisning också, missa inte det.
Och så ska jag efterlysa sällskap också. Jag har köpt biljett till något som heter Gamerocken som är i maj i Grängesberg. Inte så mycket hardcore, däremot så spelar Carpathian Forest som alla som gillar black metal borde kolla in. Framförallt en sjua som heter Engångsgrill som är jävligt bra.
så riktigt. Ja. Sjukt oblack namn.
Men ja, så att om någon vill göra mig sällskap dit så har jag biljett i alla fall. Så att det är två dagar. Dark Funeral spelar någon dag också, så att det kan bli bra. Men fan, vi är tillbaka igen om 2 veckor igen. Oh!
kind of reminiscent of ashes to ashes and dust to dust.